Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Sorgen uttalas helt utan omsvep, så naket och så uppriktigt. Vem skulle inte ha sagt så? Om du hade varit här. Men nu var du inte där. Och vi anar ett varför. Varför var du inte här? För om du hade varit här, då hade min bror inte dött. Så varför var du inte där? När livet möter tron, när drömmarna krossas, går det då att tro på livet? Även när döden gör sig påmind, när tillvaron inte går att få ihop, orkar vi tro även när frågorna är fler än svaren? När vi uppmanas att gå med för att dö med honom? Ja, vad är det för en uppmaning? Att gå med för att dö med honom. Jo, det är ord från en tvivlare som gav uttryck för en djup tro. En tro som stavas tillit. Mitt i förvirringen, mitt bland alla varför. Herre, går jag med dig. Än jag vandrar utan. Idag ska vi närma oss en berättelse där uppståndelsen och livet möter oss i mänsklig gestalt. Och gör anspråk på att en annan verklighet håller på att bryta in i tiden. Där uppståndelsen och livet bryter in i en situation där sorgen tycks ha fått sista ordet. Där allt hopp verkar vara ute. Vi kommer att se hur uppståndelsen och livet berör våra varför. Varför som kanske inte försvinner. Men som kommer i ett nytt ljus när vi går med honom som är uppståndelsen och livet. Som ger oss ett tecken på att livet en dag helt ska övervinna döden. Ett tecken som inbjuder oss att tro. Trots alla varför. En berättelse som gör det tydligt att Jesus är närvarande i våra liv. Han vill vara med oss. Och han kallar på oss mitt i den verklighet som är vår. Mitt bland alla våra varför. Och han gör det för att vi ska tro. Men gör vi det? Kan vi det? Klarar vi det? Ja, det är den fråga som vi ska ställa oss idag. Tror du? Och jag ska vara ärlig nu. För jag tycker att sådana här texter, som den text vi ska stanna upp inför idag, om hur Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Jag tycker det är svåra texter att predika. För de har så stora anspråk. Och triggar i detta den där frågan, tror du det? Men jag tror att vi gör bäst i att fortsätta att predika de här texterna. För någonstans anar jag att just dessa texter kan lära oss en hel del om just detta. Vad tro är och vad det innebär. Så låt oss läsa inledningen av Johannes evangeliets 11:e kapitel. Vi ska uppehålla oss i kapitel 11 idag. Och vi ska börja med att läsa inledningen från vers 1. Där står det så här. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga: Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han: den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar 2 dagar där han befann sig. Men sen sa han till lärjungarna: låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du tillbaka dit. Jesus svarade: har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att ha sagt detta fortsatte han: vår vän Lazarus sover, men jag går dit för att väcka honom. Då sa lärjungarna: herre, sover han, så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade vanlig sömn. Då sa Jesus rent ut till dem: Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa till de andra lärjungarna: låt oss gå med för att dö med honom. Den scen som målas upp, det är 2 vänner till Jesus som skickar bud för att tala om att deras bror är sjuk. Och vi förstår ganska snart att den här sjukdomen har kommit att bli hans död. Lazarus är död. Men Jesus, som vet att han är på väg mot Jerusalem, mot det som kommer att bli världshistoriens mest avgörande händelse, han antyder redan här: jag har allting under kontroll. Jag vet vad jag måste göra. Jag vet vad jag ska göra. Han vet att han kommer att ge lärjungarna ett tecken för att ni ska tro. Ett tecken som pekar fram mot den händelse som han alltså själv är på väg emot. Sin egen död och uppståndelse. Thomas till synes cyniska kommentar rymmer därför ett större djup än han själv är medveten om. För det han säger, det är att han hellre går med Jesus än han vandrar utan. Även om det skulle kosta honom själv livet. Han och hans vänner såg framför sig stenkastande fariseer. Verkligheten skulle visa att han där och då uttalade en profetisk hälsning om en ny verklighet. En verklighet där vi alla inbjuds att dö med Kristus. Att dö och uppstå till ett nytt liv i honom. Liksom Thomas förutsade sin egen livsväg. Eftersom det var med och för Kristus som han senare skulle komma att lida martyrdöden. Och det är ändå lite intressant att världshistoriens mest kände tvivlare är den bland lärjungarna som där och då ger uttryck för en djup tro. En tro som stavas tillit. Hellre går jag med dig in i ovissheten än jag vandrar utan. Och hellre dör jag med dig än jag dör utan. Jesus handlande och Thomas ord låter oss redan här ana en berättelse som pekar mot en tillvaro som är så mycket större än det vi kan se och ta på. Där döden har mist sin udd och där evigheten bryter in i tiden. Men det här kommer att bli ännu tydligare. Så låt oss fortsätta i texten från vers 17. När Jesus kom dit till Betania fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror kommer att uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Vi kan stanna där, för här händer det saker. Jesus förutsägelse att det inte handlar om sömn utan att Lazarus var död, det visar sig stämma. Det står klart och tydligt. Lazarus är död. Vi får veta att han har varit död i 4 dagar. Och enligt gammal judisk uppfattning så stannade själen i närheten av graven i 3 dagar i hopp om att kunna återvända till kroppen. På den 4:e dagen satte förruttnelsen in och själen lämnade kroppen för alltid. Och även om sånt synsätt kan betraktas som ren vidskepelse så var det ändå så som man såg på tillvaron. Så när Jesus kommer fram till Betania på den 4:e dagen så är det en tydlig signal om att Lazarus var bortom allt hopp. Han var stendöd. Och han var det för att tecknet som Jesus var på gång att utföra skulle vara höjt bortom allt tvivel. Varför? Jo, för att de skulle tro. Men här, där vi just nu befinner oss i berättelsen, så har tecknet inte utförts. Och Martas reaktion är därför fullt rimlig och naturlig. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Och då är vi där igen. Med våra varför. Varför var du inte här? Men så tillägger hon: men jag vet ändå att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Vad menar hon egentligen? Hon säger att hon vet. Att hon vet att Gud kommer att ge Jesus allt han ber om. Vad tänker hon där? Din bror kommer att uppstå, säger Jesus. Jag vet, svarar Marta återigen. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Sedan, längre fram, inte nu. Eller? Vi fortsätter. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Jag vet inte vad ni tänker, men jag kan tycka att Marta åtminstone delvis undviker frågan som Jesus ställer. För trodde hon verkligen att Lazarus kunde uppstå där och då? Ja, det vet vi inte. Men i Martas till synes undvikande svar så ryms en högre bekännelse. Ja, jag tror att Jesus är Kristus. Den som skulle komma. Vilket i klartext betyder: jag vågar kanske inte tänka tanken fullt ut att min bror ska få återfå livet här och nu. Men jag tror att du är den du är. Martas möte med Jesus, när hon befinner sig i den djupaste av sorg, visar att hans närvaro är svaret på våra varför. I den mån man kan tala om svar. För när Jesus är där med henne, är det som att hennes varför kommer i ett annat ljus. Som gör att hon vågar uttrycka det som hennes hjärta är fullt av. Ja, jag tror att du är den du är. Att hans närvaro är hela skillnaden. Att det är hans ständiga närvaro i den verklighet som blev vår, som är grunden för vår tro. Att han genom att vara närvarande i våra liv vill visa oss vem han är, för att vi ska våga lita på honom. För att vi ska tro. Och för att detta ska bli riktigt tydligt, så går nu berättelsen mot sin absoluta höjdpunkt. Vi läser från vers 28. Sen gick Marta hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn, utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit Jesus var och fick se honom, kastade hon sig ner för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät, blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade: Var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna: Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinda gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa: Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Sen ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: Gör honom fri och låt honom gå. Mästaren är här och han kallar på dig. Jesus vill träffa Maria. Han vill att hon ska vara med när han ska ge dem sitt tecken. Och det står att Maria hastigt reser sig för att gå till honom. Och i mötet med Jesus så utbrister hon exakt samma sak som hennes syster tidigare hade gjort: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Förmodligen så hade systrarna mer än en gång hunnit säga till varandra: Tänk om Jesus hade varit här. Nu är han där. Men för sent. Varför? Återigen, dessa varför. Det är tydligt att mötet med Maria drabbar Jesus. Och det är tydligt att han inte står över sina känslor. Att han inte är likgiltig inför det som sker. Hela skapelsens herre är skakad i sitt inre. Och det står att han gråter. Han gråter med den som gråter. Jesus finns där med oss. Han är närvarande där vi är. Men, visar han tydligt, han finns också där för oss. För att vi ska tro. Ta bort stenen! Det är som att han inte står ut längre. Det är nu det måste ske. Det är nu han ska ge dem sitt tecken. Men Marta protesterar. Men stopp. Han luktar ju. Det har gått 4 dagar. 4, du vet. Hon som så frimodigt hade uttryckt sin tro är nu den som tvivlar. Det är som att hon vill säga: snälla, du kom för sent den här gången. Du måste acceptera det. Det här blir bara pinsamt. Men Jesus, som vet vad han gör, låter sig inte hindras. Lazarus, kom ut! Än nu det kommer visa sig. Om Jesus bara var pinsam. Eller om han verkligen hade allting under kontroll. Det är nu som tecknet är tänkt att fullbordas. Och vi vet att det sker. Att Lazarus återvänder till livet. Miraklet är ett faktum. Lazarus uppstår. Men han gör det inte i bemärkelsen att han aldrig mer ska dö. Han återvände till det liv som var hans. Han skulle även i fortsättningen vara Lazarus från Betania. Med delvis nya erfarenheter, förmodligen med nya perspektiv på tillvaron. Man skulle kunna säga att han skulle vara samma gamla nya Lazarus. Samtidigt är hans återvändande till livet ett kraftfullt tecken som inbjuder oss att tro. För hur var det nu Jesus sa? Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Tror jag detta? Och utan att på något sätt vilja runda den frågan så måste vi konstatera att uppväckandet av Lazarus i sig inte är det centrala i den här berättelsen. Se om det är han som mässar här nu. Och det är klart att det är stort och det är mäktigt att han uppstår. Men det verkligt avgörande i den här berättelsen är hur det pekar fram mot en större händelse. När Jesus själv dör och uppstår. Där Lazarus uppståndelse visar oss att hoppet aldrig är ute. Och att detta hopp når sin fullbordan i Jesu egen död och uppståndelse. Där den uppståndne Jesus fortsätter att ropa: kom ut! För att fler ska få uppstå till livet. Inte för att alla våra varför ska försvinna i mötet med honom. De kommer att finnas kvar. Vi kommer inte vara förskonade ifrån dem. Och likaså, och det här är viktigt, så misstar vi oss om vi påstår att alla våra varför skulle ha ett syfte. Att saker drabbar oss för att Gud hela tiden försöker säga oss någonting och att det därmed skulle finnas någon form av mening med allting som sker. I den här berättelsen skulle man möjligtvis kunna ana en sån tolkning. Att Lazarus dog och uppväcktes för att bli ett tecken för honom själv och för andra. Men därifrån till att göra det till en allmän princip är något som lätt orsakar en väldigt stor skada. och många onödiga varför. För mycket av det vi möter är bokstavligt talat meningslöst. Men även i det mest meningslösa kan Gud skapa något nytt. Även om det har gått 4 dagar så kan Gud skapa liv i det som förruttnelsen redan har fått sitt grepp om. Det helt avgörande budskapet i den här berättelsen, det är att Jesu närvaro är svaret på våra varför, i den mån man kan tala om svar. Hans närvaro gör hela skillnaden. Hans ständiga närvaro i den verklighet som blev vår är grunden för vår tro. Där han, genom att vara närvarande i våra liv, vill visa oss vem han är för att vi ska kunna lita på honom, för att vi ska kunna tro. Där uppväckandet av Lazarus pekar mot Jesu egen död och uppståndelse, som är det slutgiltiga tecknet på att en ny verklighet har brutit in i tiden. Ett tecken som vi har fått för att vi ska våga tro på en verklighet där han går med oss alla dagar till tidens slut. Att vi ska våga tro även om vi just nu lider och en dag kommer att dö. Att vad som än händer kommer dödsriket aldrig kunna hålla oss kvar. Tror du det? Kan du tro det? Tror jag det? Vågar vi, lik Thomas, att gå med Jesus trots att vi inte vet vart vägen leder oss? Kan vi, likt Marta, ge uttryck för en hög bekännelse trots att vi samtidigt frågar oss varför Gud inte tycks besvara våra böner? Och hör vi att ropet till Lazarus också är ett rop till oss: kom ut! Hör vi det? Och tror vi det? Ja, vi vet vad Marta svarade. Vad svarar du? Amen. Jesus Kristus, tack för att du kommer till våra liv. Inte alltid så som vi har tänkt oss och så som vi själva skulle önskat, men tack för att du ständigt är närvarande i våra liv. Tack för att du bär alla våra frågor. Tack för att du bär alla våra varför. Och tack för att du som uppväckte Lazarus från de döda för att visa på den större sanningen, att du också skulle komma att dö och uppstå, och att din död och uppståndelse gör hela skillnaden för hela mänskligheten. Herre, hjälp oss att vila i det i livets alla skeden. Hjälp oss att hålla fast vid dig även när vi inte får tillvaron att gå ihop. Och tack för att du har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut och bortom det. Din är all ära i evighet. Amen.